Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Vinpratarna!
Hej!
Andreas, jag ser ju dig från datorn.
Ja, det här är premiär, jättekonstigt. Eller roligt tycker jag också.
Ja, lite spännande.
Vi kör någon sorts FaceTime-variant den här gången för att vi är på olika platser. Men vi tänkte att nu ska vi, det här måste vi lösa. Det är så gör ju så många andra. Så att nu sitter vi, jag ser dig där. Ja. Och du har en ny mikrofon som vi hoppas kommer att låta bra.
Exakt. Jag känner mig väldigt proffsig. Ja. Hur är läget då?
Ja, men det är bra tack. Det är alldeles utmärkt. Det är fullt ös som vanligt kan man säga.
Vad har hänt sen sist vi sågs?
Oj, nästan ingenting.
Ja, det var inte så länge sedan.
Nej, det var inte så länge sedan. Men det som har hänt är väl det är jobb som vanligt kan man säga. Det är inte så mycket mer än det faktiskt. Det känns som att hösten är verkligen i full gång. Mer ös än någonsin på något sätt.
Du hade ju en liten intressant intervju förra veckan som vi nästan bygger det här avsnittet lite på.
Precis.
Kan inte du berätta lite?
Jo, jag träffade Ferran Centelles, eller hur man uttalar det.
Provost, då var det.
Ja, exakt. Ferran Centelles, han är alltså spansk sommelier och har tidigare jobbat, han var chef sommelier på El Bulli. Ja, verkligen. Från slutet av 90-talet fram tills de stängde. Och han jobbar fortfarande på restaurangen. Mm. De har inte öppet nu, men de håller på med massa forskningsprojekt och delt massa grejer. Så men det han gör utöver det är att han också skriver om vin för Jancis Robinson.
The Wine Queen.
Ja, exakt. The Queen of Wines. Mm. Så han skriver då såklart om Spanien. Och och han var i Stockholm under Spanska vindagarna för att hålla en masterclass.
Var han trevlig? Jag hade inte tur att vara där. Men det var
mycket trevlig. Sympatisk och väldigt så här lugn och trevlig men jävligt härlig och kunnig som tusan såklart.
Och han höll en masterclass också, eller hur var det?
Ja, det gjorde han. Den kunde jag tyvärr inte gå på. Men jag fick en liten intervjustund med honom innan och snackade då om det nya Spanien. Alltså vi har ju pratat om Spanien du och jag tidigare. Det är så Spanien bortom Rioja heter ju det avsnittet.
Det var ganska tidigt.
Ja, 1,5 år sedan och sånt där tror jag. Men det här blir ju mer då, här var mer snack om vad som händer just idag. Det är ju väldigt mycket kul som är på gång i Spanien tycker jag. Jag tycker det är ett jätteroligt vinland att hålla koll på.
Vad var hans emotions då? Var det liksom, jobbar han framför allt med spanska viner eller jobbar han med liksom, alltså europeiska internationella viner men fokus på Spanien eller?
Ja, fokus på Spanien. Vi pratade lite grann om hur hans arbete på, det får ni höra sen också, men på El Bulli och även där så där var de ju ganska internationella, men ändå fokus på Spanien. Men det han jobbar mest med idag är ju Spanien. Mm. Verkligen Spanien och vad som händer. Men hans känsla var ju att det händer sjukt mycket, sjukt snabbt. Och det är liksom regioner som till för bara några år sedan, som Madrid till exempel, var ganska tråkigt. Som idag helt plötsligt var. Och Teneriffa också, bara så här, det görs fantastiska grejer där. Så Så han pratar om lite roligt och lite roliga utvecklingar i Jerez och lite överallt faktiskt. Mm. Och vi pratar även lite grann om Kava i med den här, de här appellationssystemet, nya appellationssystemet där. Och vad det kommer göra för. Ja, men ni får höra, det var en spännande, väldigt pratbar snubbe och kul intervju.
Och det som är också lite extra roligt att lyfta upp, ja, men Spanien till exempel då, regioner som folk inte har så bra koll på, för när folk tänker åh, ett spanskt vin, så är det ju antingen Rioja, det är Priorat. Det är väl de två liksom man tänker på först, och sen såklart sherry, alltså så här, de mest välkända, och sen Ribera del Duero, de vinerna som generellt har gjort ganska stora viner. Och när liksom trenden på 90-talet var att liksom göra mycket internationella druvsorter, alltså Cabernet Sauvignon, Merlot, och såklart Tempranillo givetvis, och liksom Garnacha, alltså de druvsorterna som var ganska liksom välkända redan, och man ville göra imponerande viner i form av kraft, i vissa fall extraktion. Och göra liksom, det låter så fel att säga parkerviner, men det var ju lite så. Eller är det, är ju fortfarande så. Men i med det så runt, eller så här, de intressanta producenterna som man kanske är lite yngre producenterna idag, startade ju runt liksom från 2006 och framåt. Så det är fortfarande väldigt nya projekt, och man har ju inte hunnit följa liksom kvaliteten så pass länge. Men bara av att prova liksom de senaste årgångarna, men som vi pratade om lite tidigare, från Teneriffa och från Manchuela och Sierra de Gredos, och liksom sådana lite mer udda appellationer, så blir man ju verkligen så här, vad är det som händer?
Ja, visst.
Är detta en också boball?
Ja, precis.
Det, man blir så,
men det är roligt också överraskad, att det går fort. För så här, vi hade vårt Spanien utanför Rioja-avsnitt för ett och ett halvt år sedan ungefär. Och då, vad pratade vi om där? Ribera del Duero till exempel och sånt där, va? Rueda och lite grejer.
Ribera Sacra var lite också. Kanske,
Ribera Sacra lite grann, tror jag. Mm. Och Bjerzo definitivt. Men idag så känns ju de ganska household på många håll. Alltså att folk känner till dem ändå. Och nu är det mer de här kanske regionerna som Madrid, Valencia och Teneriffa som länge har producerat vin, men gjort lite trista viner kanske, som börjar göra kvalitetsgrejer.
Men också kul. Men det är också svårt. Alltså om man ser det liksom, det är klart att det är lättare att ta till sig en Rioja än ett vin från Teneriffa som är så här 25 olika inhemska druvsorter som man knappt kan uttala. Men det säger också lite om liksom tiden vi är i nu, är att det är en producent som kanske äger väldigt få hektar, men han väljer ändå att liksom separera alla vingårdar och producera 9 olika viner istället för 2. Så man gör det kanske lite svårare för konsument, men också mer intressant.
Ja, visst. Verkligen.
I alla fall för oss.
Ja.
Eller för branschen liksom, är det ju väldigt kul med diversitet.
Ja, det är. Jag är ju personligen är ju fortfarande helt insnöad på Ribera Sacra. Jag tycker att det är så jäkla härlig region, utan att få liksom det här lite mer av elegansen. Som en Mencia är ju en fantastisk druva. Jag tycker den är så himla härlig, men Ribera Sacra Mencia ibland när den liksom, i de bästa fallen nästan drar ett lite Pinot Nebbiolo och hållet där. Jäkla fint tycker jag.
Vi gör väldigt bra med det, eller i alla fall på Fli. Vi säljer ganska mycket Ribera Sacra och Bjerzo också, så alltså det är så här, viner i en bra priskategori. Folk gillar i de här fallen Mencia då, i den här liksom, det blir lite rökiga, lite köttiga, men fortfarande väldigt florala och liksom friska. Och så serverar den lite svalare, passar liksom perfekt alltså så här, till mycket mat också, eller den typen av mat som vi serverar, vilket är väldigt tacksamt att arbeta med.
Ja. Har du några spanska favoritregioner just nu här?
Ja, alltså regioner, jag har ju inte rest så himla mycket i Spanien. Tyvärr, jag har mest varit liksom runt liksom Baskien och Barcelona där omkring. Men jag har ju några favoritproducenter som jag har jobbat med nu det senaste halvåret, som jag tycker är så här, bara wow, vilka goda grejer. Och viner för bra, säger jag så här, bra value och väldigt så här, mycket ursprung, eller så här, man känner liksom ursprunget, ska säga. På ett elegant sätt. En av favoriterna är ju Comando G, Jag vet inte om vi har pratat lite om dem tidigare. Men det är ju en region som heter Sierra de Gredo som är väldigt nära Madrid. Så som jag förstår det, väster om Madrid. Och det är lite där liksom the cool kids hänger nu, känns som. Och de gör ju viner framförallt på Garnacha. Och alltså, när jag har provat dem blint, då är det ju mer man går liksom mot Pinot, Gamay. Det är, Commando G är ju verkligen så här viner som är supereleganta. Och om man hör, alltså där, de har ingenting med liksom traditionell rustik grenache att göra, utan det är snarare i en pinoesk stil. Och detta är då, det är två kompisar som gör det. Så Daniel Landi som också gör sina egna viner och Fernando Garcia. Så de kommer på att vi ska göra projekt tillsammans och bara välja liksom de bästa vingårdarna. Alltså så här väldigt branta vingårdar på väldigt gamla stockar och högt över havet. Så de gör dem i lite olika stil. Vi har köpt mycket på den här Bruja de Rosas och Matabaricos. Matabaricos skiljer sig lite, för den är 100% Carignana, vilket är så konstigt.
Det är ju ovanligt, minst sagt.
Och jäses på liksom amfora. Inget svavel, inget liksom så här väldigt vild. Men den är så ren. Alltså när man öppnar den, alltså man blir så himla glad. Den är bara så här blommig, aromatisk, så här fina smuliga tanniner. Alltså så himla gott.
Shit, vad roligt.
Ja. Och detta är fortfarande projekt. De startade 2008, tio år sedan. Och det känns så kul, för alltid när man pratar så här med spanska sommelier och människor som reser mycket, så det är alltid Commando G de nämner när man pratar om liksom viner från Madrid och den regionen. Inte så dyra heller. Alltså, liksom, de enklaste viner ligger runt 160 spänn. Liksom, och det är liksom, det är, och ibland vingårdar som är liksom mot 70-90 år gamla. Så absolut, de tycker jag är superhäftiga. Så jag hade gärna åkt till Sierra de Gredo och kolla, att det verkar supervackert när man ser på bilder i alla fall. Väldigt vilt.
Ja, kul.
Och det blir ju, alltså man tänker också att Madrid, det är ju öken liksom, det är varmt.
Ja, det är varmt som tusan.
Men kommer man upp, man får inte glömma det när man kommer upp liksom på höjden. Det är ju samma sak med Teneriffa. Får man liksom vind, höjd, då funkar det ju bra liksom. Det blir aldrig kokt, utan det är alltid liksom finesserikt och liksom stora skillnader på dag och natt. Vilket också bidrar med liksom karaktär. Alltså det är viner som jag tycker är jäkligt balla just nu.
Ja, coolt. Jag kan också, på tal om Garnacha, så finns det ju just nu i småpartisystemet finns det ett vin som heter Navajereros Garnacha de Bernabeleva.
Mm-hmm.
Och det är producenten heter Bodegas Bernabeleva. Det är just från Vinus de Madrid, alltså från Madrid. Också en riktigt trevlig, också lite, men lite pinoeska stylen, fast fortfarande med rökig mineralitet. Och, men det är riktigt kul vin faktiskt. Det kom väl nu i september, men det finns faktiskt flaskor kvar av det.
Vad roligt.
Ja, det är kul.
Har du varit på Kanarieöarna?
Jag var på Teneriffa någon gång när jag var typ 12 år gammal eller sånt där med familjen. Men
okay, ingenting som kan bidra till vinpratarna.
Nej, inte nu. Men det står ju också, det har ju helt plötsligt åkt upp på listan, känner jag, att utforska de där delarna.
Lite perfekt, så, men det är med småkids också. Och du kan ju åka till Kanarieöarna och sen bara köra vid Teneriffa. Exakt, så åker pappa på vingårdsbesök så kan ni flaska på poolen.
Ja, något sånt får det faktiskt bli, tror jag, framåt vintern. Framåt februari när man behöver lite sol på näsan. Och lite vin i magen.
Exakt. Jag har inte provat så mycket viner från Teneriffa. Jag har provat några stycken. Det görs ju inte super mycket heller. Mycket stannar ju där också.
Ja, men väldigt svårt att få tag på grejer hit.
En producent, Suertes del Marques, är väl en av de pionjärerna och de som har lite satt Teneriffa på kartan. Och lite i samma liksom, vibe som Commando G. Man separerar alla vingårdar var för sig. Egna buteljeringar, arbetar med väldigt mycket inhemska druvsorter. Jag har skrivit en liten lista här, och för er som är liksom nördar så ska jag läsa upp dem här. Lista Negra, Malvasia, Malvasia Rosada, Negra Mol, Bastardo Negro, Muscatel, Tintilla, en som är väldigt svår att uttala så ni får ursäkta, Viarego, Viarego Negro, Gual, Verdejo, Forastera Blanca, Torontes, Marmajuelo och Pedro Jimenez. Alltså det är bara några av dem, det är massa fler. Så när man liksom, det är väldigt svårt att blindprova.
Men ja, du, jag kan, visst.
Om man ska säga lite, är väl också att det är ju väldigt, det är ju vulkaniskt, en vulkanisk ö. Så man kan få lite kanske samma vibe, så jag tänker som Sicilien, alltså Etna, att det är lite, man kan få lite av den här liksom vulkaniska mineraliteten som man, ja, man gillar. Och Suerte de Marques är också precis som Comanogé, det startades ganska nyligen, alltså 12 år sedan, 2006. Och det är också så här gamla vingårdar, och de har en speciell sån här, vad ska man säga, uppbindningssystem som är väldigt gammalt, som heter El Cordón Trenzado.
Okay.
Trenzado betyder flät, alltså att det är ihopflätat. Så lite samma grej som pergola som man använder för att kunna odla andra grödor. Så det är liksom uppbindningssystemet, vad ska man säga, rankorna, det är liksom, de har flätat ihop dem. Och i de flesta fall är de liksom över nästan 100 år gamla.
Okay.
Med tanke på att Teneriffa var ju också ganska är ju isolerat från liksom resten av Europa. Och förutom de här vulkaniska jordarna så är det ganska mycket sandiga jordar. Så nästan alla vingårdar är oimpade.
Aha, okej. Så man klarar sig undan.
Ja. Exakt, så om man är lite nyfiken på att se hur de här liksom uppbildningssystemen ser ut, det är jäkligt coolt, så sök på...
Men vilken av öarna var det här så? Det var Teneriffa?
Det är Teneriffa.
Mm, ja, precis.
Trenzado. Ja, men vilket också var ganska smart liksom. Ja. För att liksom safea, om det inte funkar med druvor så har vi liksom andra grödor också.
Coolt.
Såklart. Och också när man har provat vinen därifrån, alltså de är så goda. Vi hade en vit från Suertes de Marques, och det är också så här, du har en sälta och en mineralitet som är så himla liksom aptitretande. Och jäkligt, bara väldigt intressanta grejer. Ja, det är då kombinationen av vulkanisk jord, komma högt upp liksom över havet. Vissa av alla vingårdar där är så här, ja, men också biodynamiska, plocka allting för hand. Vissa är liksom för brant ändå. Men också så här, det är ett coolt ställe. Jag hade gärna åkt dit
också. Visst. Ja, jag ska också, jag är också jävligt sugen på att åka dit. Framförallt nu när det börjar bli så bra grejer där också.
Nice.
Kul, ja.
Okej, Andreas, jag har ett litet tips på tal om liksom lite roliga,
bra
spanska viner. En annan region som är lite så här kul, för man har inte provat så mycket därifrån tidigare, är ju Manchuela.
Ja, just det.
Och det ligger ju också liksom i traditionell bulknäste, Castilla La Mancha, där man framförallt har gjort rosé på Bobal. Vad tråkigt. Ja. Ja, men alltså, herregud. Men det finns en producent som jag tycker man ska hålla lite koll på, som heter Bodegas Ponce.
Ja.
Också en ung kille, Juan Antonio Ponce, som tidigare jobbat lite i Rioja, men hans farsa och familj har ägt mark i Manchuela. Ja. Så han övade lite vinmakning i Rioja, och sen så flyttade han tillbaka och har börjat då kultivera och göra jäkligt coola Bobal-grejer.
Fan, vad häftigt.
Alltså man blir inspirerad. Och de har även en... det går då under Bodegas Ponce, och de gör massa olika liksom vingårdslägen. Han butylerar allting för sig och gör fina blends. Också i lite den här mer elegant stil. Inte för mycket extraktion, inte för mycket liksom ek, utan väldigt så här rena, snygga viner.
Coolt.
Och han gör även ett fint vin som heter Buena Pinta. Det är dock inte på Bobal, men det är på Garnacha och den här kända druvsorten Morvaria Agria, som också som också är väldigt typisk för Manchuela. Men de specialiserar sig på Bobal. Och det finns lite på Bolis i BS. Så jag kan varmt rekommendera den här Buena Pinta.
Så, ja, vad roligt.
Den ligger på 159 spänn, och det är liksom ett världsklassvin för den pengen, måste jag säga. Supergott. Hälla i bourgognglas, lite svalare. Bam, bam.
Underbart.
Helt biodynamiskt odlat också. Och sen
jag
så...
har också ett litet tips på något, ja, men vad som också händer i Spanien, vill säga att man tar lite mer internationella druvor och gör riktigt bra viner. Det finns ett vin som heter Acusp, A-C-U-S-P. från Castel Denkus. Mm-hmm. Eller Castel Denkus, jag vet inte vad de heter. Men det är en 100% Pinot Noir. Som de gör i då Costas del Segre. De gör det på typ, odlas på 1000 meter upp. Så det är liksom verkligen så här fräscht, krispigt. Bara 12,5% alkohol. Och de får transportera ner druvorna med hjälp av åsnor. För att de har så här högt. Så pass, ja, lite otillgängligt. Men det är riktigt, riktigt trevligt vin. Kostar, och finns också i små partier, några flaskor kvar nu.
Spännande.
Ganska dyrt, men jävligt gott.
Kostar 299 spänn för en flaska.
Ja, jag menar det. Jag menar det. Mm.
Men jag tycker det är jäkligt kul. Och man kan ju alltid liksom... Man blir inspirerad när det händer nya grejer. Eller nya. Detta höll på ett tag. Men när importörer börjar ta in lite mer goda grejer.
Ja, och det är alltid kul med utveckling. Och det är alltid kul när tidigare kanske lite mer blaha-blaha-regioner börjar göra kanonviner. Det gillar man ju.
Ja,
mer bra vin åt folket.
Mer udda druvsorter.
Ja.
Man är ju trött på att bara gissa på samma gamla vanliga. Nu vill man ju blinda liksom Pedro Ximénez.
Ja, exakt.
Wow. Ja, men det är ju, alltså det blir ju lite mer exciting när det blir lite mer variation. Speciellt om man jobbar med det varje dag, då vill man ha lite nya grejer.
Verkligen. Men ska vi lämna över till Ferran Centelles? Centelles,
det gör vi.
Och så får ni lyssna lite mer och höra vad han har att säga om allt från Chacoli och Cava till de nya trenderna i Jerez.
Spännande.
Och de hetaste områdena att hålla koll på vad gäller Spanien här
Om ni har några frågor så når ni väl oss bästast. Bäst på Instagram, @vinpratarna.
Ja, där är vi ju bara, mest
liksom,
aktiva,
bara kommentera i kommentarsfältet eller skicka ett direktmeddelande.
Ja, det funkar oftast bäst. Vi finns ju, går ju på Fejan också, även om vi inte är lika aktiva där. Men precis, Instagram
är väl the safest way to go.
Ja, exakt.
Och om ni vill mejla eller... så är det på vinpratarna@gmail.com.
Ja, precis. Spännande. Får vi se, hörs vi om 2 veckor igen. Får vi se vad det blir för spännande då. Vad vi har bestämt oss för.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yeah, so let's just get straight into it. For the ones who might not know you that well, can you just Give us a little bit a presentation of yourself.
Of course. My name is Ferran Centelles. I live in Barcelona, and my background is basically in restaurants. The most of my career has been working at El Bulli,
yeah,
restaurant. Mm-hmm. So I've been there for 18 years already.
18?
Yeah, 18. Yeah. Yeah. So I started in 1999 till 2011. In 2011, we did close the restaurant.
Yeah.
And we are now transforming to the new project called El Bulli Foundation.
Yeah.
And I'm also part of it. So I'm also involved on El Bulli Foundation. Then in 2013, I start reporting and doing wine writing for Jancy Robinson.
Mm?
Yeah, so I'm the taster of Jancy Robinson in Spain.
Oh, yeah.
So it's half of my time is just with El Bulli Foundation, where we are doing a new project, writing books, writing the Bullipedia, which wants to be a gastronomical encyclopedia.
Exactly.
And on the other side, I'm part of the team at JohnSirRobinson.com.
But how did your journey into the wine business start off? Do you grow up with parents who were in the industry, or how did it all start?
No, I mean, I should say, like most of my colleagues, when I was young, I was wanting to become a chef, so cook. Then I started studying to be a cook in the culinary school. But then suddenly I discovered the service, and in the service there was a liquid element called wine, and then you get interested to wine, and then one day you taste a nice glass of wine and you say, oh, something here, I don't understand what's going on, but it's something I like, and then clack. Become obsessed, and part of your life. It's kind of obsession, obsession, passion, half.
Yeah, it's sort of
in between.
But I mean, how was it, or how is it really working with El Bulli? Because I never got the chance to be there before you closed, but I've seen documentaries and I've read about you, and there's a lot of. Food-wise, I mean, when it comes to it smokes and scents and stuff like that. How do you pair wine?
It was quite difficult because El Bulli was 100% avant-garde and new taste and new techniques and very revolutionary. At that time, 2011, the tasting menu was composed of 40 different dishes that they were changing every day, so you can imagine the cuisine, the cookery stuff was like very quick, and lots of things going on. However, the sommelier team, we always work in team. We were kind of classical, if you understand, not so advanced, and we were always at the background of the whole experience.
Mm.
So actually it was not easy for us because we were there and cuisine was so elevated and so quick and so inventive, and we were kind of normal guys, and trying to mix avant-garde cuisine with normal service. So actually we didn't manage to give an avant-garde answer to our cuisine in terms of wine, so we didn't manage. Although we were proposing some very interesting pairings, and we were doing like few things that especially thought for Ferran's Adrian cuisine. However, it was not a complete wine party.
No.
So the wine was quite classical and didn't really match this kind of super modern cuisine.
But the cellar at El Bulli, I mean, how was it composed? Was it a lot of classic regions and countries, or how do you
actually
you build it?
Yeah, we had a selection of 1,500 wines, more or less. So the total bottles were like 20,000 in total, mostly Spanish, of course, because we were in Spain, but lots of Burgundy, lots of Champagne, also Jerez. Was very important also in our wine list. But we actually, in 2007, 2008, we started to change the way we were buying the wines, and we were betting more on kind of light and delicate and not too heavy wines.
Okay.
So I would say from 1999, where I started, to 2007, the buying was quite standard.
Mm.
So top regions, very good wines, some discoveries, things like that. And then we kind of changed the way we were buying to get more lighter, softer, some kind of more gastronomic, like drinkability was very important also.
High acidity wines.
Yeah.
Sort of, yeah.
Yeah.
But did you buy, I mean, small amounts to also to be able to adjust to the quick change in the food that came out?
Yeah,
we were buying
small amount of lots of different wines. However, I should say that we were kind of going for the classics.
Mm.
So yeah, Burgundy, a bit of Bordeaux, Champagne again.
Yeah.
Yeah. So we were not kind of super modern or super advanced buyers, to be honest.
But how come you got the chance to start at El Bulli? I mean, what happened before that?
No. I was studying in the culinary school in Barcelona, and every year we had the opportunity, or they had the opportunity, to send two or three students to do an stage, an internship to El Bulli. And then I decided that I really wanted to go there, because already in 1999, El Bulli was something special.
The
big change, I think, was 1997, when they got the three Michelin star.
Mm.
So at that time, it already was something very important, at least in Catalonia, at least in our country. And that's why I really wanted to be there. And then I started when I was 18 years old. I just get super fascination about this place. So quick, and lots of intensity.
Wow.
That was high-end gastronomy, and it was a huge learning experience at that time. Yeah.
Cool. Let's go into and talk more about what's going on in Spain today. But what are the sort of the biggest trends, so to speak, in Spain today?
I would say everything. So it's a lot of things going on now in Spain. Lots of new wine region boosting the quality. Lots of discoveries, so it's really exciting. And I can visit lots of wine regions to do reports for Jacins, and I'm super excited about
What would we say, what are the sort of
The
main regions or the grapes. I mean, to keep your eye on.
Yeah, I mean, it's, you probably already know about this region, but Bierzo.
Yeah,
yeah, it's now producing great wines.
Mm.
Do you know Bierzo? They have the greatest percentage of old vines. It's the appellation with the more old vines, like 60 to 80 years old vines. So the quality of the grapes they've got there, it's
a high outstanding.
And now they're understanding how to make them
in
a good, in a soft, delicate style, and it's so exciting.
Yeah.
I mean, so Bierzo also, and there is another wine region, this one is less known, called Ribeiro. Ribeiro, it's in the countryside, in Lyon, Galicia, far from the Atlantic influences, but they've got a great variety that I love, white grape variety that I love. It's called Trechadura. So please do look for this name, because Trechadura it's an upcoming grape variety. It looks to me sometimes like kind of, I'm not going to say Riesling, but kind of very aromatic, lots of flowers, very fragrant grape variety.
I mean, when
I go and do my tasting reports, I always taste blind taste. Okay, and then I do the average of the region, and Ribeiro has been so far the region with the higher average. In terms of quality scoring, quality scores that I have in Spain.
Okay,
more than Ribera del Duero or Rioja, for instance. So Ribeiro, it's a region that I love. They fit my taste. White wines, high acidity, flowers, peaches, very exuberante.
Exuberant.
Yeah, yeah. very fragrant. Yeah.
Ah, yeah,
very,
yeah. Yeah. And more, what more regions?
There are many, because, you know, there is also a very traditional and old wine region called Navarra.
Mm-hmm.
So today in the Navarra mountains, so how, on the foothills of the Pyrenees, there is a few wine regions that are boosting the quality.
Oh, okay,
yeah,
okay.
Like more high elevated style of Garnachas.
Yeah.
So they go also for lighter, softer, more delicate style and super, super aromatic. Yeah, they are lovely also.
Okay.
Navarra. Cool. Ribera del Duero, it's there. They are now doing authentic wines there. So I would say there are many, many regions.
Yeah.
The new Cava legislation that is coming for the Cava de Paraje, which is a single vineyard Cava.
Yeah, we want to talk about Cava too.
Yeah, that is also very good.
But why is all this happening? I mean, what are the movements, so to speak, in the Spanish wine world?
Yeah, well, Spain in the I would say 60s, yeah, or something like that. The cooperative movement was very important.
Mm-hmm.
So all the growers, they were gathered in the same winery, mm-hmm. yeah. And now we see more and more some of these very small growers
mm-hmm.
producing the wine they like to produce themselves.
Mm-hmm.
So yeah, so we see a boost, yeah, an increase of small vine growers wanting to produce their own wine. That's quite interesting. Yeah.
Okay.
Because there are smaller size wineries that are producing very good quality or different style of wines.
But are they also, I mean, younger winemakers and of course, sort of a new generation?
Yeah, of course. Market change.
Yeah.
The wine world is changing.
Mm.
Not just in Spain, but around the world.
Mm.
And new generations, they follow the trend.
Ah.
Yeah, and that's why also.
But is also more focus on even more single vineyard?
We are kind of understanding these things. Yeah, single vineyard, it's becoming important now.
Mm.
Still not full understood, but if you see the wineries, I'm going to say classical modern wineries, small, big, whatever.
Mm.
You see the wineries, when you always see a single vineyard wine, it's the most expensive wine of the whole range.
Yeah.
Yeah. So we're kind of understanding that single vineyard means more value and more gastronomical value to it.
Mm.
So single vineyards is also very important. We are working more and more with lease contact white wines. That also quite important. We are trying to balance the use of oak because, you know, Spain, we have been proud of oaking our wines, so we are understanding we are using less and less oak. We are now looking to the acidity.
Mm.
So like 20 years ago or 10 years ago when you did the in harvest time when you did the analytics, you were always looking to sugar and to alcohol.
Oh.
And now, we are more looking to the acidity than the alcohol, because alcohol you will always get in Spain.
Yeah.
So trying to balance, trying to follow the trend of the market to drinkability, it's a common trend in Spain.
But is this does this also apply in... In like classical regions like Rioja, is also less oak, more what's happening
Rioja? It's 60,000 hectares.
Yeah.
So they do a huge production.
Yeah.
It's kind of divided. I mean, in Rioja you still have the very classical wines that they age the wines in American oak for 4 years or more, which they are beautiful and I love. So I love this style. You also have the ultra modern style.
Mm.
So great ripeness of the grape, very fruit forward wines with lots of texture and lots of impact of this ripeness.
Mm.
And in the middle you have this kind of half and half style, integrated style that they go towards the modern, but still keep this traditional taste.
All right.
So in Rioja, there is kind of in between. Yeah, but it's not the most dynamic wine region.
No,
it's not the most. It's still, it's very large quantity. I mean, the wineries are large, and it's not a region that they change quick.
No,
it's kind of classical, which I think it's okay.
Yeah.
Rioja is very authentic.
Mm.
And I mean, Rioja tastes Rioja.
Yeah, and people still want it.
Yeah, it's of in course. Yeah. And that's something which is quite difficult to obtain. And once you have a regional style, that it's something that we all the wine regions they look for to obtain this regional style. You need to protect it.
And they're
doing so. So I don't know in terms of market, but in terms of style, they are very strong, keeping the traditions. And and I think it's good for them.
Mm. But when, I mean, sort of, when did this, what we see now in Spain, when did all this start? I mean, this movement, or, I mean, this change in
I mean, not so long time ago. No. It's 10 years, 15 years. I don't know where to put just the starting point of it, but I would say like 15 years.
Yeah,
that it's been like a massive change and very quick evolution and kind of changing the paradigm.
Okay. But you also you're going to hold a masterclass here at the Wine Spain. So what are the topics? What are you going to talk about in that? What are the most important?
The
key topics, so to speak.
We'll just go through all of Spain. So I'm going to give a global picture about the wine style. So we'll be covering some of these local grapes that they are very interesting. So
can you tell me a little bit about the local grapes that are?
Trechadura, for sure. We spoke about that. Mencia, also it's very important. But now there are some other very small, like very local and red grapes, and we see more and more wines produced from those grapes, like in Catalonia, Trepat, which is a super interesting grape variety. What else? Like Rome in Andalusia. So there are many, many locals, very super intriguing grapes that and producers, they are understanding that for them, having a local unknown grape and taking the potential that it they have, it's something that they can sell easily.
What else are you going to talk about in the
Chacolí? New wave Chacolí, which is also very interesting.
Well, that's interesting. Well, because Chacolí is usually it's like what do you call it in Spain or in English, Basquian.
Well, actually, Chacolí is Basquian. Chacolí it's a white wine with lots of acidity, little extract, little aromas.
Mm.
It's something that you drink like one shot.
It's very refreshing.
Refreshing. What
is the new wave Chacolí?
They are basically in Chacolí, which is the region. It's amazing with those granitic soils, terraces. I mean, the viticulture, it's a beautiful place. But they are kind of decreasing the yields per hectare.
Mm-hmm.
So, the yielding is decreasing. They are having more concentration on the grapes.
Mm-hmm.
They are kind of working better with the lees, so a bit more ripe style of wines, and to me, the white wines now, the new wave white wines in Chacolí, they are among the best in the world. I love them, because acidity is there, but now they've got texture and aromas, and although on the Rebi it's not the best grape, personally I think for quality, they're obtaining great results.
Yeah. Any producers to look for when it comes to that new wave Chacolí?
Atsovitza, it's a great producer. Gorka Izaguirre, also there is a wine called Uno, wine in Spain. It's also great. So I am actually visiting the region next November to do a blind taste of the whole appellation. I'm very looking forward to it, to discover more and more producers. But the only thing that happens in Chacolí, that it's very local, the production, I mean, they have 500 hectares in total, which is nothing. And it's difficult to just to go and export those wines because they are drunk within Spain locally.
Here in Sweden, we're also talking quite a lot. I mean, their wines from Madrid, Valencia, mm-hmm. and also Tenerife.
Oh, see, I forgot yeah. about that. Then.
Yeah, what's your opinion? Let's talk Madrid. Yeah. What's happening here?
Madrid. I have mixed feelings about Madrid because some they are very good, but there are some others that are just trendy and that they don't follow my palate. I mean, there are some of them that they can get easily oxidized. Mm. So I need to visit more and understand more this kind of movement. Mm. I know they are super trendy, and I know there are some of them that are producing great quality, but also there are some others that just go and follow the trendy, but they're kind of not perfectly made.
No.
So I'm half-half in Madrid. Tenerife, top.
Okay.
Tenerife, yeah. you can imagine. I was visiting Tenerife 2 months ago, more or less, yeah. And it's a revolution. My next article in Chachi Robinson, it's about Tenerife wines.
All right.
Because they are so trendy. The Malvasia wines, the white wines from Malvasia, they are amazing. All the other local red grapes are also producing a great quality, and there is a boosting of new producers, super interesting wine, and they achieve this kind of acidity, which is not very acidic or citrusy, but it's kind of salty acidity.
Oh, yeah.
But it's super elegant. So you actually taste that is a wine that comes from an island, from Tenerife, and so authentic.
Mm.
So authentic. So I'm very impressed about the quality of
Cool. But because I mean, has this been going on? Has this been a quick evolution, or is it just that we haven't heard about it?
I see that it's going on now because all the top producers, they have not been producing wine for a long time.
Okay.
So all they are very young people, very talented people, and I see them, most of them producing wine since 5 years or so.
Oh.
So it's kind of this in Tenerife. Yeah, in Tenerife, I agree. This kind of new generation, it's taking the power.
Sort of exploded.
Yeah. And they. Phew,
yeah.
On quality. But honestly, yeah, Tenerife, it's a. One region to look to.
Okay.
I just forgot because they are out there. I feel bad now. But yeah, and you know Tenerife wines that they were exported like in the 17th century. The history, it's just amazing.
Yeah,
and we actually find out that the first bottle of wine, not barrel, the first wine that arrived to Australia
was from Tenerife.
We have the records of that.
Oh, wow.
Yeah, thanks to a very good historian called Carlos Cologan. They are doing great discoveries now about the history of Tenerife wine.
Oh, cool.
Yeah, not just Canary wine, but also Tenerife wine.
Oh, yeah. But what about Valencia? What was your opinion on Valencia?
See, Valencia, it's great. I still don't see so many producers. There are a few of them that they do great quality still, but I
guess you need the elevation. Yeah, still need there.
More
the altitude.
I mean, the quality is there, the potential, the great varieties, everything. I'm just wondering, like, more producers to come I see a revolution in Tenerife. I see a revolution in Madrid. Valencia is more sleepy to me now.
Okay, still
a bit sleepy. Okay. But I'm sure the quality potential is there, and there are like 3 or 4 producers that are super.
No, top notch.
Yeah.
Maybe we should talk a little bit about Cava before we talk future. But because I mean, it's happening a lot with Cava right now with a new appellation tell me what's
Well,
what
I think,
is going on here?
I think, yeah, I think Cava, to me, Cava is a great product. I mean, the quality you get at the prices you pay, you can beat it. However, probably in export markets, the image of Cava is not the best, but the quality is there. The Consejo Regulador, the regulatory body, they have taken a step forward the quality, and they have promoted this single vineyards cava now, just very recently, a new appellation called Cava de Paraje, so single vineyard cava. And the standards, they are a bit more higher. The aging needs to be a late, I think, I don't remember, but lots of years of aging. So that they cannot, they are boosting the standards for to be part of the Cava de Paraje.
Super premium Cava.
Super premium Cava. Style,
yeah.
And they are bloody good.
Oh, yeah.
So when I did a tasting, all the new promoted Cavas de Paraje, they are superb. Even if you compare it to Champagne, and I don't want to sound like I'm from Spain and I'm promoting Spain like crazy, but in my honest and humble opinion, they are very close to great Champagnes. But it's something that I'm Catalan, blah blah blah. But honestly, I think so. I think so that they are getting closer to Champagne, and this new step to promote it, Cava de Paraje. It's just,
But how will this change the Cava business?
Okay, business is another thing, I mean,
The Cava industry, both when it comes to production, but also, of course, when it comes to export and sales.
The only way to increase the image of Cava and to be able to ask for a bit higher prices, it's from the top of the pyramid. So they are kind of working hard on the top just to see if they can kind of influence the rest. So I think that they are taking the good path. I think they are taking the good way. How it will impact the market, we still don't know. I hope it will be very positive. But we still don't know.
But how many are there today of the parajes?
I should know that because I'm on the committee.
But around
around 10.
Around 10.
Yeah, yeah, okay, 10, yeah, 12,
yeah,
I think.
Yeah, something. Yeah.
So Gramona is there, Privat is there, Codorniu with their top cubes. Honestly, if you see Cava de Paraje, you can be sure that it's,
you should buy it.
You should buy it, and it's a top producer, top product.
Mm. But do they produce enough to also export? I mean, even to small countries like Sweden, is it easy to get hold of, or is it very small amounts?
Yeah, in Sweden, it's not. I mean, we are very. All the wineries are happy to send wine to Sweden. Not just because of the system Bolaget, which is something that I don't understand how it works, because I'm not in the export business.
No.
However, the Swedish people, I think you've got a great wine sensibility. So although the system, it's a bit weird, most of our wineries are super happy to send wine abroad here. I mean, top wines, because we know that there is this sensibility and that you are good wine quality wine drinkers. So and coming back to Cava de Paraje, probably it's not going to be massive, but it's going to be quality, and I perfectly see a nice Cava de Paraje to be sold in the Opera Keller, for instance. Something.
But when it comes to Cava, is your hope that, I mean, the Cava de Paraje is going to make the sort of the little bit lower level also to make better wines, or I mean, is it?
I really hope so.
We'll see.
But I really hope so. I mean, and but if you go to these lower levels, they are already quite good.
Mm.
Yeah. But we don't have the image. We don't have an image is important also.
Yeah. But if we talk, what's going to happen next? Sort of, I mean, if you talk the next 5-10 years in Spain, what's going to happen when it comes to to wine?
Drinkability. Drinkability is there. Mm. So it's already, we are. All the producers, they are thinking on produce wines that are easier to drink, keeping the intensity, keeping the aromatics, and keeping the quality factors. but kind of more like softer, easier way. So drinkability, it's a word that will, of course, come. Authenticity, single vineyards, okay. Betting on top cuvées, kind of differentiating those vineyards and betting on top cuvées, promoting the local and rare grape varieties, recovering those grapes to produce top wines. So there are many things going on now in Spain. And the Consejos Reguladores, betting on quality, for sure.
Do you think also it's going to be keeping this way that it is now with more smaller producers and fewer cooperatives?
I'm convinced of that.
Yeah.
However, cooperative wines, they are good. Yeah. I mean, I'm not saying that cooperatives, they are very bad, because in cooperatives you can find like very good deals and nice wines.
Yeah.
But I see in every wine region I go, there is a boost of new wineries. For instance, we were talking about Bierzo. Okay? Mm. Every year, the number of wineries in Bierzo region is boosting and increasing. Mm. And that happens same in all the wine regions that you visit in Spain. That means that we are seeing more producers. Okay, those producers, they were normally grape growers wanting to produce their own wine.
Yeah.
And that's a trend. I mean, that's a trend.
Okay. We also have to talk a little bit of Jerez, of course. Mm-hmm. You mentioned Palo Cortado before. I mean, but what's going on in Jerez, in your opinion?
Yeah, the big trend now in Jerez, huge trend, is to produce non-45, so without adding alcohol, white wines.
Mm-hmm, okay.
So how they produce
the same grapes? Still?
The same grapes, and just a tiny bit of flor, which are those yeasts that give. Okay, you know the flor.
Yeah,
okay.
Like the fino.
Yeah, the fino flor. So they do the fermentation, okay? And then the flor starts to protect the wine against oxidation.
Yeah.
For let's say a few months, they don't do any fortification at all,
okay.
And then just later on they filter and they prepare the wine to be sold. So that means that we obtain kind of 12 something like that, white wine with touch of flour, with touch of yeast, so kind of sherry style, but not fortification.
Okay.
And they are amazing. Yeah, because it's like drinking sherry without getting this warming alcohol.
Yeah.
That I like warming alcohol, no problem, because I love Jerez. But if you imagine that, and there are now kind of 10 or 12 producers doing this style of wine, and it's just
are they sort of both big and small producers?
Yeah,
or is
it,
okay.
Yeah, it's kind of more on the small side, but bigger producers are also starting to kind of investigate on this sense.
Also,
they're very, very good. Yeah.
Okay.
I'd
love to taste that. Yeah. I guess it also opens up for a whole new food pairing.
Imagine. Yeah. Well, sherry has been always a very gastronomical product.
Yes.
So, but if you even go lower on the alcohol, that even helps to the food. Yeah.
Okay.
Yeah.
Interesting.
Yeah.
And for the more sort of the classic sherries. What's your opinion on the interest?
The trend,
trends and the interest for Oloroso and that kind of.
Let's talk about restaurants and let's talk about top restaurants. The sherry wineries, the bodegas, they are giving us jewels and treasures, and they are kind of showing that they got like 100 years old barrel full of wine that it's so concentrated, and we use it in top restaurants just for a very, very tiny, we give to our customers like a very tiny glass from century old wine.
Yeah, it's fantastic.
It's amazing. And the classical bodegas in Jerez, they're showing these treasures now that they were forgotten for a while, but today the market is ready to pay them.
Mm.
So we see kind of more of this very old stuff coming to the market.
Nice.
Well, it can sometimes it tastes like coming off vinagre de Modena, no? Or Modena, they are almost like vinegar because they are so concentrated and the volatile acidity is very, very high, but they are just very emotive and lovely.
Well, thank you very much, Ferran.
Muchas gracias.
For taking the time.
And, un placer.
And have a nice rest of your stay in Stockholm.
I'm sure I will.
Yeah, thank you very much.
Thank you. Thank you.
Cheers.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.